Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och så kan man fundera på om vårt fredliga civila motstånd, om jag vill jämställa det med Gandhi, med suffragetterna, med Martin Luther King. Det vill jag inte. Alltså jag vill säga att det här är viktigare.
Men vad kul att ni är här. Att ni kunde komma.
Kul att vara här.
Ja, tack. Mm.
Jag brukar ju börja den här podden med att läsa en presentation. Återställ våtmarker är en organisation som genom fredligt motstånd och civil olydnad strävar efter att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytningen och att återställa våtmarkerna för att på så vis minska koldioxidutsläppen. Vad är då en våtmark, undrar man? Jo, men det är en massa vatten som täcker gammalt bös nere i jorden som innehåller massa koldioxid som då när vattnet är borta kommer ut i atmosfären. Och det här är, menar de, ett av de enklaste sätten att snabbt minska vårt koldioxidutsläpp. För gemene man är kanske organisationen mest kända från att ha synts i oväntade sammanhang de senaste åren. Som jag uppfattade är Återställ våtmarker en av de organisationer i Sverige som har fått mest medieutrymme. Kanske Sveriges mest virala klimatorganisation. Och nu sitter jag här med Jonas och Viktor. Välkomna hit!
Tack.
Ja, nu ska ju inte vi ta åt oss hela äran av det här, för vi var en liten del av det.
Alltså, det var en väldigt bra presentation, men vi har bara funnits ett år. Även om de flesta har deltagit i Extinction Rebellion i flera år innan. Som startade ungefär samtidigt som Greta gick ut och satte sig utanför riksdagshuset. Och det var då alla egentligen började protestera på allvar för en klimatomställning. Men ja, det är bara ett år med Återställ våtmarker.
Vad skulle ni säga att ni jobbar med?
Jag jobbar som personlig assistent.
Företagare skulle jag kalla mig, eller entreprenör. Men nu jobbar jag heltid i princip med klimataktivism.
Jag misstänkte att man måste göra mycket sånt här ideellt. Liksom. Men ni kan lägga heltid på det här på olika sätt.
Ja, jag gör det. Jag får hjälp med lite pengar från olika håll. Jag överlever från månad till månad.
Man får vända på varenda krona. Ur det perspektivet så vi går inte att jämföra med en normal influencer. För det är ju intressant att det här faktiskt också är någon form av influencer. Och det är ju, jag har inte tänkt på det innan du tog kontakt. Det öppnar ett nytt sätt att se på det.
Ja, precis. Det kan jag ju säga också. Att jag fattar ju att ni absolut inte gör det här för att få uppmärksamhet på samma sätt som influencers gör för att få uppmärksamhet. Men just det här i att väcka uppmärksamhet med sitt budskap, det är ju, där är det ju lite liknande. Och det har ni ju lyckats extremt bra med.
Ja, för Återställ våtmarker har ju synts lite överallt med sina gula och blå skyltar. De var som sagt fastlimmade på E4 och blockerade den. De har synts i Allsång på Skansen, i Idol, i Mello, i riksdagsdebatter. Ja, de har utan tvekan fått rejält medieutrymme. Dessutom har de blivit skojade om i just Mello, även i Svenska Nyheter och i mitt och min brors parodiklipp på Melodifestivalen där de ju störde Lorens nummer i deltagningen.
Vilka är ni egentligen?
När man läser vissa krönikörer och så även om de kanske är positiva till det vi gör så slänger de in att de här ungdomarna alltså ungdomar, jag har senaste dagarna ringt och pratat med pensionärer och jag är ju 50 plus, är vi båda är det. Ja. Man tror att det är ungdomar med dreadlocks, det kanske är någon som har det. Jag vet. Nej men det är bra genomsnitt av Sveriges befolkning skulle jag säga. Från ungdomar som är 19 till nära 80-åringar.
Det grundades av människor som kom från aktivistbakgrund. Men nu är det alla möjliga. Kan man säga så förenklat?
Flertalet som jag träffar har ju någon form av engagemang bakom sig. Men sen är det ju nyvaknade. Alltså jag, kanske är det också att jag faktiskt är nyvaknad i det här. Och tycker att alla har en bred, stor erfarenhet sedan tidigare.
Liksom det är hardcore, tänker folk. Ändå så kommer det in folk som inte har varit engagerade direkt i klimatrörelsen och tar kontakt med oss, går in på webbsidan och så helt plötsligt så poppar det upp nya namn. Det är flera personer per dag som anmäler sig nu till våra slow walks vi ska ha i april.
Vad är slow walk, bara för lyssnarna?
Demonstrationer. Helt vanliga lagliga demonstrationer. Ur det perspektivet så handlar det ju även de här slow walksen då om att utnyttja en laglig rätt att demonstrera. Nej, den är inte, vi har inte sökt tillstånd hos polisen. Men det behöver du ju heller inte göra. Utan att uttrycka din åsikt är så grundlagsskyddat. Mm. Så att alla har den rätten. Och i det här så pressar vi återställ våtmarker, rättsväsende, polis. Det här är ju en dynamik. Var går gränsen för vad som är tillåtet att göra i yttrandefrihets, demonstrationsrätten. Mm. Sen kanske vi inte ska uppmana människor till att inte söka demonstrationstillstånd. För det handlar ju i viss mån om deras säkerhet också. Ja. Att, om det är en konfliktgrupperingar i samhället så kanske du inte vill stå där och möta dina motståndare utan att det är på en trygg plats.
Ja, jag fattar. För då kommer polisen och då har de viss beredskap om det kommer mot demonstranter och sånt där.
Ja, precis. Polisen är inte våra motståndare. Flera av oss i alla fall kan känna en trygghet först när polisen är på plats. För då, först då kan man känna, okej, nu lugnar sig situationen ner lite grann.
Vad är det som är så speciellt med just våtmarker?
Det finns ju ingen så här egentlig nytta av dem. Det är ju det som också är lite problematiskt. Alltså, i vissa fall kan du skaffa en eller få en, någon form av våtmark som du kan använda till skridskoåkning på vintern och sådär. Ja. Men det är ju, det finns ju ingen ekonomi i att ha en våtmark.
Men vad är det då man har gjort med de här våtmarkerna som man nu måste återställa?
Att dika ut våtmarkerna under alltså senare delen av 1800-talet till lång bit in på 1900-talet så investerade staten stora mängder, alltså jättestora mängder till att dika ut de här våtmarkerna för att vi hade någon förhoppning om att de skulle användas som jordbruksmark eller skogsmark och sen visade sig att det blev inte så bra. Och är det torv i våtmarkerna så fort det inte är vattenbegjutet längre, de här torvmarkerna, så släpper ut växthusgases motsvarande hela den samlade svenska personbilstrafiken. Och ur det perspektivet så är det den enklaste, simplaste lösningen som går att göra. Minst kostsam, minst påverkan. Alltså det är ingen påverkan på andra. För det finns ingen som inte vill återställa dem. Alltså alla partier vill återställa det. Det finns en total enighet över hela Sverige. Fast
det händer inte.
Nej, de budgetposter som ligger nu och de som har varit tidigare. Summan är alldeles, alldeles för små.
Men så bara om jag säger hur jag förstår det då. Då är det att våtmarker var för sumpig mark som hade massa koldioxid. Och när det var vatten på det så var det ingen fara. Men sen när man dikade ur och låter vattnet rinna bort, då kommer det här ut i luften. Är det så man ska förstå det?
De här torvmossarna som vi främst ville rikta in oss på. I största delen vitmossan som när den dör, allt eftersom den dör så bildar den torv. Och den bildar torv 1 millimeter per år. Vilket gör att gräver du den 1 meter ner i en torvmosse så är det på 1000-talet. Mm. Alltså du är på järnåldern.
Vikinga svenska tiden kan man säga.
Inte riktigt, men järnåldern. Jaha. Nej men så. Och tar du det 2 meter ner så är det 2000 år tillbaka i tiden. Och det där måste vara kvar.
Det är syrefritt i torvmossar. Ja. När de gräver upp, fräser upp torv nu så kommer det upp fiskeredskap från 4000 år gamla kanske. Blad, de är gröna fortfarande som är så gamla. Mm. Alltså välbevarade av bockstensmannen till exempel. Man har hittat i en mosse nära där jag är född.
Torvmarkerna är ju också så här, de samlar ju på sig extremt stora mängder med kol.
Hälften av torven är ju kol. Ja. 50%.
Ja. Och som jämförelse så de våtmarkerna som finns över jordens landareal binder dubbelt så mycket kol som alla skogarna på hela jorden. Mm. Så, och där i ligger det viktiga. Och nu har vi plötsligt dikat ur dem. Mm. Men ingen har återställt det i efterhand. Av förklarliga skäl, för vi förstod inte allvaret i det.
Men det här är egentligen, om vi ska återgå till varför kravet återställ våtmarkerna. Varför inte förbjuda förbränningsmotorer med fossila bränslen till exempel direkt? Ja, det är ju för att det är det enklaste kravet. Mm. Och det är ju för att vi har egentligen förstått rätt länge att de politiskt valda makthavarna har inte intresse av att göra den här aldrig tidigare skådade klimatomställningen som det står i propositionen till klimatlagen som gäller i Sverige. Vi har alltså en klimatlag som ska tvinga regeringen att göra en klimatomställning i enlighet med Parisavtalet. Och det är en enorm omställning av samhället.
En omställning skulle kunna vara att förbjuda eller liksom beskatta förbränningsmotorer, alltså sådana åtgärder.
Ja, det, alltså, samhället måste förändras från grunden. Vi ser ju att politikerna, de har ju en politisk låsning mellan partierna. Mm. De har sina intressen att bevaka som de tror att ja, detta är det viktigaste för dem. De gör sina karriärer. Visst, det finns många politiker som också är väldigt, väldigt bra engagerade och vill det bästa för samhället. Mm. Problemet är strukturen, inte enskilda individer. Och vi har ju ett mål att nå ett hållbart samhälle där 10 000 generationer människor ska kunna fortleva. Det kommer inte hända, för allt liv på jorden kommer slockna. Och det finns de som säger nej, det kommer inte hända. Ja, men om vi inom ett par hundra år nu får en förhöjd havsyta på 60 meter. Jag menar, till och med Kinna där jag bor i Västergötland, 5 mil från kusten, kommer vara översvämmat, kommer inte finnas. Mm. Men de vet inte hur fort det kommer gå. Det kanske händer inom det här århundradet, för de vet inte. Och då vågar inte IPCC, den här klimatpanelen som FN och de här har startat, säga det.
Vad kostar det då att återställa våtmarkerna och är det värt det?
Med skälet medborgarnas säkerhet så har man nu drivit igenom en NATO-ansökan. Alltså om vi bortser från vad man tycker om det så var det skälet till att driva igenom den är vår säkerhet. Men i samma andetag så kan man inte ens återställa våtmarker. För summorna, om man jämför dem, då är återställande av våtmarker småpotatis.
Mm. Mm. Det är liksom enklaste. Och det är egentligen, om de inte gör det så kommer de inte göra något annat heller. Jag ser inte någon målsättning. Det spelar ingen roll, förra regeringen var samma sak. Det var de som skapade klimatramverket där klimatlagen ingår.
Mm.
Men de bröt ju mot sin egen lag. Målet måste vara stoppa utsläppen. Varenda molekyl koldioxid har en betydelse.
Hur återställer man våtmarker?
Det är ju extremt lätt. Det är ju att gräva ur de där dikerna en gång i tiden var ju enormt arbete.
Mm.
Alltså det var ju såklart med handkraft. Idag kan vi gå dit med jämna mellanrum, sätta upp en fördämning, alltså bromsa upp flödet med enkla medel.
Vi brukar säga att det är bara att plugga igen de dikerna. Att man får mura igen en liten fördämning eller andra ställen så man lägger ner granstockar i diket på ett par ställen.
Mm.
Ja, egentligen bara plugga igen. Dikerna går tydligen 22 varv runt jorden, dikerna som har grävts i Sverige.
Ja, herregud. Men då räcker det alltså i princip väldigt förenklat med ett antal proppar här och där.
Ja, proppar här och där.
Och sen är det också så här att det finns ju många som är engagerade där. Det finns ju både privata intressenter men sen även som sportfiskare har ju visat intresse. De har gjort ett jättejobb. För det finns en fördel för dem i deras intresse. Alltså som sportfiskare att du får ett jämnare utflöde. Det finns så många positiva effekter av att göra det. Men inga som är ekonomiskt så här mätbara i egentlig bemärkelse.
Hur tänker ni för att skapa så mycket medieutrymme som möjligt?
Det är några som planerar det här som har tagit på sig det ansvaret. Och sen så kan man välja att kliva in som vi brukar skoja om det, kanonmat. Alltså, och så står man där vid sidan av vägen och den känslan, den vill man inte uppleva. Fy vad hemskt det är.
Berätta.
Nej men sådär, det är så lätt att tro att det här är inte Reclaim the Streets kul. Liksom, för den klumpen i magen, det är inte en panik i ögonen på folk som gör det här. Men det är en rädsla, en oro och magen har aldrig varit så mycket klumpig liksom. Mm. Och det folk tror att ja, men det här är en kul grej att göra. Det är det de tycker.
Eller vissa kanske tror att ni liksom vill provocera bråkmakare liksom.
Ja, nej.
Nej, alltså det finns, det ligger inte, det är inte, det finns ingen. Det har ingenting med något sånt att göra. Då hade vi sprungit runt i stan och liksom slått sönder lite grejer. Om vi hade haft det. Nej, det här är extremt genomtänkt, hela strategin. Mm. Vad vi gör, varför vi gör det och vad vi vill uppnå med varje aktion eller blockad eller Loreen eller vad det nu är. Mm. Men vi i alla fall, vi har ju bestämt att vi är liksom alltid helt fredliga. Mm. Det finns, och det är därför vi har, vi går igenom det här, vi tränar det här på träningshelger innan, om man inte har varit med innan och gjort det. Men man kanske tränar igen och har både mental träning och fysisk träning för att kunna hålla oss helt fredliga när vi väl går ut och gör den här protesten. För det är ingen protest egentligen. Vi har inte syftet att stoppa just de individerna eller de bilarna. Mm. För det här är ingen protest mot bilismen som Återställ våtmarker gör i alla fall. Vi förstår ju att vi stör de människorna och att det blir jobbigt. En del kanske får panik för att de har lovat chefen att de ska vara där på ett möte. Eller ja, de blir sena till sin arbetsplats överhuvudtaget. Mm. Och det förstår vi är jobbigt. Men vi har inte kommit på något bättre sätt. Alltså, att använda den metoden, public disturbance. Mm. Att vi stör business as usual. Nu blir det mycket så här engelska här. Men att, för det är metoder som har fungerat tidigare i samhällsprotester där man har krävt förändringar, grundläggande förändringar i samhället. För svartas rättigheter, arbetares rättigheter, för homosexuellas rättigheter.
Så just det här fredliga, det kan man ju också se. Vi pratade lite igår om just att bli spottad på, för det, jag har inte blivit utsatt för det, men det händer ju. Mm. Och då är någonstans den här tanken att i det läget så kan man ju inte bli arg på personen som gör det. Mm. Man kan snarare tänka så här, oj, hoppas inte den här personen spottar på mig en gång till.
Som människa blir man ju arg om man blir spottad på. Men om man har i en strategi, liksom, då kan man ju inte frångå den och liksom börja skälla och veva. Nej, jag förstår det.
Nej, för att de som vi stör, de är en del av våran aktion. Mm. Jag vet inte om alla skulle uttrycka det precis så, men de är en del av det, ibland kallar vi det för drama, som vi skapar. För hade inte folk kört förbi, det blir så här tittköer på andra sidan motorvägen. Om det nu är en motorväg där vi blockerar för att få uppmärksamhet för klimatfrågan. Och då, folk skriker, åker förbi, homjoms, kottplockare. de kastar kanske PET-flaskor med lite dricka kvar och... Det var till och med någon som hade fångat en sån här petflaska, tagit upp den och tagit med sig och druckit lite senare.
Okay. Men
de är en del. Hade inte de reagerat, ja, då hade du inte haft någon protest. Hade inte polisen kommit.
Så de blir ju någon form av ett verktyg för oss för att uppnå att frågan lyfts. Och i det så är vi egentligen obetydliga som individ, alltså som personer.
Mm. Men logiken är då alltså att göra någonting som ställer till med uppståndelse, förenklat.
Vi vill inte störa folk, men ändå gör vi det. Ja. Och det är ett dilemma för oss att förklara det här för folk, men vi vill ju skapa det här dilemmat för samhället och främst då i slutändan makthavarna. Vi skickar ju inför varje våg av protester i Återställ våtmarker, så skickar vi ett brev till regeringen där vi kräver att de återställer våtmarker. Mm. Och nu har vi ju även gått in att vi kräver att torvbrytningen i Sverige förbjuds. Ja, enkla krav som är konkreta. Och givetvis så är det inte vårat slutmål så, men i den här kampanjen i Återställ våtmarker så är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då är ju den ni kommunicerar med i regeringen. Är det då så att det blir jobbigt för samhället när det blir stört på det här sättet? Och att regeringen kan, om de vill, slippa det här. Om de bara agerar på sina, ja, sina ambitioner som de har sagt i avtalen.
Ja. Ja. Och så finns det väl de som, om vi ska ta upp motståndarsidans, ja, att ja, men det är ju någon kanske uttrycker att det är utpressning. Ja, visst. Eller protester. Mm. Legitima protester för att regeringen bryter mot klimatlagen. Mm. De bryter mot att de har lovat att minska utsläppen och nå klimatmålen enligt Parisavtalet.
Ni har ju berättat lite grann, folk spottar på er. Det kan vara hotfullt. Jag vet att flera av er har väl också dömts för sabotage och andra brott. Hur långt är man beredd att gå?
I det vi gör så pressar vi ju rättsväsendet, polisen, politikerna, och vi blir ju pressade tillbaka. Alltså på många olika sätt. Mm. Och det får väl var och en liksom känna efter att nej, nu funkar det inte längre.
Ja, vi utmanar ju våra egna gränser, ja, och vad vi klarar av. Och det är ju personligt.
Så att det går, det finns ju, våran vän Pontus satt ju, blev ju dömd till 2 månaders fängelse. Och när han kommer ut så säger han, jag är beredd att göra det här igen. Mm. Och sen funderar han ju såklart på, vad är min maxgräns på att sitta inlåst? Mm. Så det får vara en, göra en egen avvägning. Och i mitt fall så har jag ju liksom ett ansvar för, jag har 3 barn, men 2 av dem som jag har ett försörjningsansvar för. Och där ligger ju en gräns.
För mig har det också att göra med vad. För jag börjar tänka på, jag vill inte vara med i en nation. Om jag tror att den här kommer inte ha någon påverkan. Mm. Vi kommer inte få skapa uppmärksamhet. Mm. Eller, då känner jag nog att jag inte vill vara med. Utan det ska finnas en strategi, ett mål. Alltså ett syfte med just den här protesten. Mm. Att vi har ett mål där vi satt upp. Och vi pratade om det innan. Att nu när vi inriktar oss på att förbjuda torvbrytning i Sverige. Så... ja, varför var jag med tillsammans med en norsk aktivist för 1,5 år sedan och stoppade ett flygplan på Arlanda? Mm. När jag egentligen borde ha suttit på en torvtäkt där en av de 182 torvtäkterna som de bryter torv på och stoppat de maskinerna som håller på där. Mm. För torvbrytningen släpper ut mer, alltså den torven som tas från torvmossar släpper ut 3 gånger mer än inrikesflyget. Mm. Så,
det måste finnas en effektivitet.
Ja, det. Men jag har inte heller, jag har ju barn, men jag, nu bor de tack och lov, kan man säga nu i alla fall, för sin mamma. Ja. Så om jag blir häktad igen så behöver jag inte, det är inte en... ja, det är ju tråkigt om man missar födelsedagar och så, men har inte den, det ansvaret för någon annan i alla fall.
Nej, men så då, det är upp till var och en såklart, men det låter som att ni är beredda att liksom ta en del skit så att säga för det här.
Ja, vi brukar ju säga också att det enda vi inte är beredda till är ju att tillgripa eget våld. Ja. Alltså att bli utsatt för våld är en sak. Det får vi väl, ja, man får väl gå till tandläkaren sen om det är i värsta fall. Nej, men jag, ja.
Ja, men det är en barriär man kommer över, och jag har känt ju mer jag är med och gör saker och det är en positiv anda och som det vi faktiskt har i Återställ våtmarker, så är det ändå, det blir liksom bra i slutändan, man mår bra av det. Det är givetvis att jag mår ofta dåligt också när jag håller på, ju mer jag läser om klimatkatastrofen och som jag mår ju dåligt ju mer jag läser, men samtidigt så är det ju, det är ju ett faktum, man kan ju inte stoppa liksom huvudet i sanden.
Jag förstår ju att runt en aktion då kan det ju säkert bli människor som blir upprörda, men generellt, känner ni att folk är mot er eller med er?
Alltså som Återställ våtmarker är nu, så är vi ju, tillhör vi ju inom miljörörelsen den radikala flanken som man brukar prata om. De som är extrem, alltså extremast. Ja, det är ju de facto så. Så lämnar det ju utrymme innanför det. Alltså engagera sig att ta till fredligt civilt motstånd. Eller använda sig av fredligt civilt motstånd till exempel. Jag var ju med en av Återställ våtmarkernas mer kontroversiella blockader. Vi blockerade under Stockholm plus 50 Fridays for Futures demonstrationståg med uppmaningen att börja agera, sluta marschera. Mm. Och det gör jätteont alltså, att göra det mot ens egentliga vänner. Mm. Det är ingen rolig känsla.
Ja, det var en del folk som inte blev glada där.
Ja, absolut. Och då fick, men någonstans så, alltså jag har vänner som har sagt att jag kommer aldrig förlåta dig för det här du gjorde, Jonas. Mm. Och ja, visst, man kan gå vidare och vi kan fortfarande ha vänner, men förlåtelsen för den får jag inte. Mm. Vi får ta att folk blir arga, besvikna, upprörda. Och sen återigen det här med att Greta satt på, eller blev, valde att sitta i Lutzerat och bli bortburen. Jag vet inte om vi påverkade det. Kanske har det snarare fördröjt hennes agerande att tillgripa fredlig civilt motstånd. Det vet vi inte. Mm. Och ibland får man vara ute på den här liksom, osäkra markerna och pröva.
Det kändes till exempel som när ni var på Idol under Miss Lees nummer där. Efteråt så kommenterade hon ju den händelsen. Och hon kändes inte så upprörd. Och jag uppfattar att det är svårt för de här personerna som blir avbrutna i nöjesammanhang att liksom bli verkligt upprörda. Det är liksom lite politiskt svårt att säga att det är viktigare att jag får tramsa i tv än att den här frågan blir belyst. Vad känner ni? Eller hur upplever ni det?
Jag tror ingen av oss hade förväntat alltså den bekräftelsen ändå från Loreen, och jag tror att den var allvarligt menad, och alltså jag tror hon verkligen tyckte det.
Min gullige också.
Ja, min gullige lilla klimataktivist som var där. Alltså, där
var, nej, det, jag vet inte, vi har väl inte några förväntningar, men jag förstår lite så att om de skulle bli arga så kanske de inte framstår i bästa dagar heller. Så att visst, vi är ju lite okänsliga på det sättet. Att när vi stör så tänker inte vi på hur de mår i just den situationen. Vi vill bara inte skada någon. Mm. Men tyvärr så drabbas folk genom det vi gör, såklart. Mm. Och det är ju beklagligt. Men när vi frågar, det var någon som frågade, jag läste det senast igår, men vad ska vi göra då? Mm. Någon som är en kritiker. Ja, jag vet inte, svarar de då. Ingen kommer på någon bättre metod än det vi faktiskt gör nu.
Hur känns det? Alltså minuterna innan, ni kanske inte var med på Mello till exempel, men ni har säkert gjort liknande saker. Och hur känner man liksom sekunderna innan man vet att nu ska jag upp och göra det här som kommer få Sverige att stanna i någon mån?
Ja, men jag berättade ju lite, jag vet inte om alla delar det, men jag berättade ju när jag kom hit. Alltså jag har varit nervös och pirrig över att möta dig. Mm. Det här är en helt ny situation för mig. Jag har inte ett noll intresse av att sitta. Jag är jätteglad över att få sitta här. Men det kunde lika gärna fått vara någon annan än jag. Det är helt oviktigt. Men jag har varit pirrig länge innan. Och kommer hit och sätter mig här. Och sen så är det som att det släpper. Mm. Alltså jag pratade om förväntansrädsla som en vän till mig brukar kalla det. Alltså all planering, all förberedelse innan. Alltså man kan vara superstressad. Mm. Alltså hängde en banner på Svinesundsbron inför något som kallades Nordic Rebellion. de veckorna innan, jag kunde knappt sova. Det var skitjobbigt, jag visste vad jag skulle göra. Men när jag väl står där ute på balken 60 meter över Idefjorden, då är jag lugn. Alltså,
för då,
då vet jag. Ja, men nu är jag i kontroll över situationen. Och på många sätt kan det kännas så när man också ska sätta en blockad. Alltså man kan vara jätteorolig och nervös innan. För det är ingen feststämning. Det kommer bli en feststämning sen, i bästa fall. Men den här förväntansrädslan, det är nog... Jag vet inte om det sammanfattade det.
Nej, men så just när man går fram där, då kanske det inte är det värsta. Det värsta har varit innan.
Ja, alla förberedelser och alla oroliga nätter innan. Och sen när du väl gör det så är det som att, ja, men nu gör jag det.
Ni har ju också blivit refererade till ganska mycket. Alltså fått uppmärksamhet inte bara när ni gjort saker. Jag vet att Mello gjorde ju en kommentar på aktionen där. Svenska Nyheter har gjort ett inslag. Vi hade med er i vår parodi.
Tack. Det är roliga grejer.
Men hur ser man på det? Att det blir liksom nästan som ett populärkulturellt fenomen i viss mån också.
Ja, men vi har väl så här, Jan och Malin har väl kanske inte varit våran poppis person sen han försökte, alltså blev arg och...
Han försökte släpa bort er från centralbron.
Ja, han släpade bort några aktivister på centralbron.
Och var jättearg och tyckte att vi var liksom det sämsta som hänt miljörörelsen. Och sen så ser man honom göra den här... alltså roasten av oss. Och det är jätteglad
Svenska
åt
Svenska Nyheter menar du, när de nya sköna återställer våtmarker.
De uppmärksamhet är ju i det avseendet. Vi kan väl offra vår egen stolthet i det så länge folk förstår och börjar prata och det diskuteras så i vilken form det än må vara.
Så ni ser det som ett sätt att liksom påminna om er i alla fall?
Ja, någon fortsätter att prata om det. Ja, men jättebra.
Ja, vad hade vi varit utan Jan Emanuel?
Det är kanske han som har gjort alltihopa.
Det var då det small till i våras för ett år sedan. Ja.
Var det första uppmärksammade, alltså den riktigt uppmärksammade aktionen?
Det jag har hört i alla fall. Ja.
Eller så kanske var det... minnet sviker oss, men det gjorde jättestor skillnad.
Men det var ju, så här, ur ett kommunikationshänseende så var det ju jättelyckat att han var just där.
Ja, det var ju en...
Ja, men det förstår vi ju så här först efteråt också, att det faktiskt... Just i stunden så kan väl kännas mindre bra. Men i backspegeln så var väl det jättebra då.
Fanns det någon fråga som ni trodde jag skulle ställa som vi inte kommit in på? Och vad hade ni svarat då?
Alltså det handlar om fredlig civil olydnad som överhuvudtaget. Alltså fredlig civil olydnad, Gandhi... Suffragetterna som både i England och USA kämpade för den kvinnliga rösträtten. Och sen Martin Luther King med hela medborgarrättsrörelsen. Det finns ju åtskilliga exempel på det här hur de har använt sina kroppar i motstånd mot någonting som inte är rättvist eller rätt. Och jag har här, alltså ni som lyssnar, här har jag Rosa Parks. På bröstet som en pin, eller vad heter det, badge, jag vet inte. Och alltså när hon satte sig 1955 på bussen och vägrade flytta sig när en vit man ville ha hennes plats, och det slutade med att polisen blev tillkallad och så släppade de ut henne ur bussen för hon tyckte att det här var inte rätt. Där jag blir lite så här rörd varje gång som faktiskt jag tänker på Rosa Parks. Alltså det är så starkt också att göra det som en person. Det fanns många i hennes sällskap som också gjorde det här. Men att göra det som en person är så fint. Och så kan man fundera på om vårat fredliga civila motstånd, alltså om jag vill jämställa det med Gandhi, med suffragetterna, med Martin Luther King. Det vill jag inte. Alltså jag vill säga att det här är viktigare. Av den anledningen att om Rosa Parks, om hon hade väntat 5 eller låt oss säga 10 år och göra den här aktionen, så hade resultatet idag varit något så nära detsamma.
Mm.
De amerikanska suffragetterna, deras kamp för kvinnlig rösträtt tog 100 år. Mm. Alltså från det första förslaget som lämnades in, alltså så eskalerade ju slutet, för de insåg att det händer inget. Ingen tar det här på allvar. Det blev demonstrationer, det blev alltså hungerstrejker, de släpades i fängelse. Emily Dawson tror jag sprang ut, engelsk kvinna, hon sprang utanför, framför kungens häst och dog. Dit vill vi såklart inte nå. Men om vi väntar 100 år med att få igenom de här, den här förändringen, alltså det kommer vara fruktansvärt. Och ur det perspektivet så är den här, alltså klimatrörelsens fredliga civila motstånd viktigare än de här andras. För de hade ändå en möjlighet att vända. Och jag vet, det här kanske kommer uppröra någon att... Och det handlar inte om att platta till deras kamp. För den, alltså jag är oerhört imponerad av det de gjorde. Oerhört.
Ja, men jättekul. Jag tycker det känns som vi har kommit in på de flesta frågorna jag hade. Och jag är supernöjd. Det var kul att ni var med. Är ni nöjda?
Ja, verkligen.
Ja.
Jag tycker det här har varit en jättehärlig upplevelse. Och nu blev det perigt igen. Men,
ja, det är som, nu har du liksom gått fram med skylten så att säga. Nu är det över.
Ja, det kan vara så.
Ja, ja, men kul som sagt att ni kom. Och om man vill liksom läsa mer om er eller engagera sig så gör man det på
återställvåtmarker.se med svenska bokstäver.
Känd från då Melloparadigm bland annat.
Ja, precis. Framförallt.
Ja, men det är bara att gå in och anmäla sig i formuläret där.
Ja. Men en sista fråga då. Har ni med en sån här skylt?
Ja, men det har vi.
Ja.
Det har vi.
Yes!
Återställ våtmarker!
Var har den här skylten varit tidigare?
Jag tror den här var med på Miss Li faktiskt.
Jaså? Så det här är, ja, precis, Miss Li-skylten. Ja, men då tackar jag så mycket.
Ja.
Ha det gött!
Tack så mycket!
Hej, hej!
Hej, hej!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.